Hej på er. Håkan, han inledde här med ett ord om att ingenting är omöjligt för Gud. Som en händelse så avslutas min predikotext med orden för Gud är allting möjligt. Så att det kan vara värt att vara uppmärksam på det där. Det kan vara något med det. Hörrni, vi ber för kollekt och predikan. Tack Herre att vi får ta emot livet som går från dig och allt annat och att vi också har möjlighet att få ge det tillbaka till dig. Tack för det som vi har fått ge nu i kollekt, insamlade medel, och vi ber att du skulle få förmera det på det sätt som bara du kan för ditt rikes utbredning, för att människor ska få lära känna dig och komma till tro på dig, få sina liv förvandlade av din kärlek Herre. Vi ber om inget mindre än det. Och så lägger vi den här predikan i dina goda händer. Vi ber helige ande att du kommer och leder oss och talar till oss och undervisar våra hjärtan om Kristus, om evangeliet, om den du är, om din godhet Herre. Så vi ber om öppnade ögon, öppnade öron för ditt levande ord och öppnade hjärtan Herre för dig själv Herre. Ditt namn till ära. Amen. För några veckor sedan så var kyrkoårets tema att lyssna i tro. Och jag gillar det där uttrycket, att lyssna i tro. Det har liksom hängt med hos mig. Så att jag har liksom stannat kvar i det och kommer predika om det idag. Det antyder ju att det finns liksom olika sätt att lyssna på det vi hör. Det finns olika sätt att lyssna på mediabruset. Det finns olika sätt att lyssna i mötet med varandra. Olika sätt att lyssna på Bibelns ord. Och olika sätt att lyssna på också på våra inre röster. Och att ett av de där sätten, ja, men det är att lyssna i tro. Med trons öron. Och jag tror att det finns någonting liksom viktigt i alla tider förstås, men inte minst den här tiden, i ett sorl av röster. Att lära sig lyssna på rätt röster, lära sig lyssna med trons öron. Så frågan är förstås, vad är det vi hör när vi lyssnar i tro, när vi lyssnar med trons öron? Jag ska läsa en text från Markusevangeliets 10:e kapitel. Och den har rubriken En man som ägde mycket, och den här finns i flera av evangelierna. Och jag läser från kapitel 10, vers 17-27 om du vill vara med där. När han, alltså Jesus, skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus svarade: varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden, du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt, du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Visa aktning för din far och din mor. Mästare, sa mannen, allt det där har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom med kärlek och sa: ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sen och följ mig. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Så fortsätter det. Jesus såg sig om och sa till sina lärjungar: hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev bestörta över hans ord. Men Jesus sa igen: mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. De blev ännu mer förskräckta och sa till varann: vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa: för människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Amen. Att lyssna med trons öron. Jag ska komma tillbaka till den texten. Men jag tänker att ett sätt att beskriva våra liv är att vi lever med ett sorl av röster. Och nu säger jag så där för att det kan låta konstigt. Vi går väl inte runt och hör massa röster i huvudet. Det kan vi ju för sig göra. Men jag menar röster. Alltså röster som kommer utifrån. Media, populärkultur, våra sammanhang som på något sätt talar till oss. Men också en del röster som blivit liksom integrerade delar av våra liv och våra personligheter. Och som blivit ett slags inre röster. Som liksom på något sätt ger sig till känna i olika situationer. Det kanske sällan är att man hör det fysiskt. Men det kan vara tankar och känslor, förnimmelser som på något sätt aktiveras i olika stunder, reflexer som triggas av olika situationer och som liksom planterats i våra liv och formats av minnen, sånt vi varit med om, erfarenheter av relationer vi varit i och så, och som liksom på något sätt gör anspråk på att berätta för oss vilka vi är, vad vi duger till eller inte, vad vi liksom förmår eller inte förmår göra och sådär. Har vi vuxit upp i en kärleksfull familj så har vi ju oftast på något sätt fått röster med oss om att vi är önskade på den här jorden. Att vi liksom, det finns de som älskar oss och vi är sedda och vi är bekräftade. Men också motsatsen, har vi vuxit upp i en otrygg familj så finns ju oftast röster därifrån som handlar om att vi kanske inte var önskade, att vi liksom blev försummade, att vi inte var sedda och så vidare. Och ofta är det ju liksom en mix av röster vi lever med samtidigt, ett sorl även i vårt inre. Men jag tror att vi alla på något sätt kan relatera till det här, att det finns liksom de här rösterna i oss som att rädslan att bli liksom avslöjad, tänk om folk bara visste, eller jag skulle aldrig klara det här eller vad det kan vara. Det kommer aldrig bli något. En uppsättning till viss del tror jag motstridiga röster. Och somliga av de här rösterna är ju i form av liksom känslor och tankar som kan vara ganska starka och som liksom låter väldigt sanna. Jag menar, känslor, de låter väldigt sanna. Förstår du vad jag menar med det? Och utmaningen i det här tänker jag kan formuleras då som konsten att liksom lyssna på rätt röster. Konsten att navigera bland tankar och känslor. Och i den kristna traditionen har vi ju ett ord för det här, eller ett uttryck. Nämligen andlig urskiljning. Det handlar jättemycket om det. Om vi läser om vad liksom andlig kamp handlar om i Nya Testamentet så har det jättemycket med tankarna att göra. Har ni tänkt på det? Den andliga kampen är ett slag kring våra tankar väldigt mycket. Och jag tänkte faktiskt läsa ur en bok här som inte är Bibeln. Tänk vad. Men som jag tänker fångar det här väl. Och som är skriven av en kvinna som heter Pernilla Eklund som var här för inte jättelänge sedan tror jag, i vintras. Och som jobbar som, hon är författare till ett antal kurser, jobbar som själavårdare och liksom inom, vad ska man säga, psykoterapi åt tolvstegshållet. Så väldigt mycket av det hon skriver är liksom baserat på tolvstegsprinciperna och så att säga på ett djupare plan, bibliska principer. Hon har ett antal bra böcker på det temat. Det är tips för övrigt. Hon har någon slags vad ska man säga, plattform på nätet som heter Soul Tools med massa kurser och bra grejer. Men jag vill läsa den här texten. Och den här texten har rubriken Tro inte på allt du tänker. Och jag tänker att det där skulle kunna vara till någon här idag också. Tro inte på allt du tänker. Vi ser vad hon skriver. Varifrån kommer alla tankar i ditt huvud? Det är en stor filosofisk och teologisk fråga. Martin Luther liknade tankarna vid fåglar som flyger runt ditt huvud. Du kan inte hindra dem från att flyga, men du kan hindra dem från att bygga bo i ditt hår. Det tänker jag är en bra skiljelinje för vad som är ditt ansvar när det kommer till tankar. Ibland möter jag människor som skäms över vad de tänker. Eftersom de har så hemska tankar så är de hemska människor, tänker de. Men det stämmer inte. I den kristna vägledningstraditionen har det alltid varit viktigt att praktisera urskiljning. Varifrån kommer den här impulsen och vart för den mig? Impulsen har med sig känslor och tankar. Känslor är varken goda eller onda. Du kan se dem som signalflaggor. En känsla kan du notera och så kan du själv ställa dig frågan, vad finns det för behov bakom den här känslan? En tanke kan du pröva. Är det sanning eller är det lögn? Bygger den upp eller bryter den ner? För tankar är kognitiva konstruktioner och kan vara sanna eller falska. Jag tror att vi lever vägg i vägg med en andlig verklighet av en kamp mellan sanning och lögn. Denna verklighet märker du mest av i dina tankar. Det är som om du lever i ett magnetfält som kan skapa tankar i dina nervceller. De flesta tankar du har är bara naturliga och neutrala. Men det finns också destruktiva tankar som vill lura, ljuga, förvirra, skada och förnedra på en mängd olika sätt. Ordspråket "tro inte på allt du tänker" är bra att säga till sig själv ofta. Jag får ständigt påminna mig och andra om det. Om du fylls av kritiska och föraktfulla tankar om dig själv eller om andra, så är inte det Guds röst. Utan tankarna har förmodligen ett annat ursprung. Jesus säger att vi ska kunna känna igen hans röst. Visst kan Guds röst vara smärtsam och leda dig till förändring och omvändelse. Men den är aldrig hånfull och nedvärderande. Så skriver Pernilla Eklund om tankar och känslor och förmågan att navigera. Tro inte på allt du tänker. Utmaningen att känna igen Jesus röst i sålet och bruset av tankar. Det är en avgörande del av det kristna livet, och efterföljelsen handlar ju om det. Kom till mig, lär av mig, lyssna på mig, följ mig. Tillbaka till den här unge mannen i berättelsen, eller unge mannen. Man förstår, jag tror det står unge mannen i någon annan text, men så han verkar vara ung. Och han relaterar i alla fall till den tiden när han var ung. Han verkar leva med en uppsättning mixade röster i sitt liv också. Och till viss del motstridiga. En stark röst i hans liv, det är den här som säger, jag har gjort allt rätt faktiskt. Han svarar ju liksom Jesus. Han avbryter mer eller mindre Jesus där. Mästare, allt det där har jag gjort sedan jag var ung. Och vad är han syftar på då? Ja, men då syftar han på när han var 13 år och gick igenom bar mitzva, som var liksom ritualen in i vuxenlivet i den judiska kontexten. Bar som betyder son, mitzva som betyder lag. När han var 13 år, då blev han man och då blev han en lagens son. Kallad att liksom följa lagen och leva efter den. Och han verkar ha varit noggrann. Och samtidigt så finns det en annan inre röst som ju faktiskt driver honom att komma till Jesus. Trots att han tror att han gjort allt rätt, så verkar han liksom uppleva någon slags tomhet eller brist. Vi kanske skulle säga att han saknade nog friden i sitt liv. Det är som att han hos Jesus på ett sätt söker liksom bekräftelse på sin egen förträfflighet. Allt det här kan jag och har gjort. Kanske liksom i kontrast till många andra jämnåriga som man tycker liksom inte har hållit måttet. Men på samma gång så verkar han ju söka liksom någon slags tröst eller svar på det skav som man ändå upplever i sitt inre. Det räcker ju inte det här. Jag känner ju det räcker inte. Och hans fråga, det är den enda han känner till. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Vad är det jag missar att uträtta? Och Jesus svarar honom. Och han svarar som han svarar alla som närmar sig Gud. Och frågorna om det eviga livet, om Guds räddning, om rättfärdighet. Utifrån idén att det är något vi har i våra händer. Att det är något vi ska arbeta oss fram till. Vi kan ha kontroll över. Bara vi skärper oss lite till. Han svarar med lagens röst. Med lagens röst. För det är den röst som man lyssnar efter och frågar efter. Okej, om du tror att det handlar om vad du ska göra. Att du kan förtjäna dig till arbeta dig till det eviga livet och på något sätt förtjäna Guds gillande. Här är vad du ska göra. Och så pekar Jesus på det som uppenbarligen är mannens svaga punkt. Hans rikedom. Han är rik. Sälj allt du äger och ge bort det. Sen kan du komma och följa mig. Återigen, om du tror att det hänger på dig, då kommer det alltid finnas någonting du missar. Jag lovar. Det finns alltid någonting du och jag missar. Det finns alltid mer. Det finns alltid brist. Och det här gör honom bedrövad. Vid de orden mörknade mannen. Det verkar nästan varit liksom rent fysiskt. En person som mörknade. End of the road för honom. Det var inte det han hade tänkt sig och hoppats på. Man kom liksom till vägens ände där med sin fråga och sin liksom brist. Som pastor och själavårdare på fängelse så möter jag ju många människor som på något eller på olika sätt kommit till the end of the road, till liksom slutet av sig själva. Och det där är ju ofta oerhört smärtsamt, att livet som man kände det liksom har verkligen tagit slut. Allt det där som var mitt liv, det liksom har skakats i grunden. Bilden av en själv kan ha rämnat fullständigt. Alltså, är jag en sån som kan sitta här? Som kan göra det här, eller vad det kan vara? Och där kan det ske lite olika saker vid den där platsen. Somliga håller fast till liksom varje pris vid det gamla, vid liksom bilden av hur det var. Man håller på något sätt upp skärvorna i famnen och liksom kramar om det där och vägrar acceptera sin situation, att nu är det ju så här och det var så här det blev. Och det där är alltid en förlorad kamp. Och det är alltid sorgligt på ett särskilt sätt att följa dem som fastnar efterhand också i bitterhet. Och som liksom vägrat släppa garden för ett ögonblick av rädsla för vad som skulle kunna hända då. Och så finns det de som hittat sätt att acceptera, att ta emot sitt nu och sin situation. Och som vågat se att det här är verkligen vägs ände, jag måste ge upp. Och som tillåter sig själva, och på något sätt tänker jag, man kan använda olika bilder, men falla över kanten. Att dö bort från det som var. Där har vi ett bibliskt mönster, eller hur? Genom död till liv. Vi har det ytterst på korset. Men det kan gälla i många olika delar av våra liv. Att dö bort från det som varit. Bara för att upptäcka att det fanns någonting också bortom det där. Där jag trodde att det här var liksom slutet på allt. Och där det är möjligt att hitta en vila, en tröst, en tro. En annan röst. Vi får inte veta hur berättelsen om den rike mannen slutar. Jag tänker att Jesus vet vad han gör. Och det står att det finns kärlek i Jesu blick när han ser den här mannen. Och kanske vet han någonstans att den här mannen efterhand kommer upptäcka sanningen och friheten bortom sin liksom bedrövelse. När det liksom landar in så kommer han våga det där språnget. Han lyssnade i tro på sin egen förträfflighet. Han hade satsat allt på ett kort och det visade sig till sist inte vara en framkomlig väg. Vad ska jag göra? Men hade han kunnat lyssna på ett annat sätt? Men vad hade hänt om han lyssnat med trons öron? I tillit, inte till sig själv utan till den man som han hade framför sig. I tillit till Jesus. För dialogen fortsätter ju. Det tar ju inte slut här. Det är inte bara mannen som mörknar, står, utan lärjungarna, de blir ju liksom förskräckta av Jesus svar. De känner ju också att det här är ju... Vad säger du? Och för lärjungarna så var ju liksom rikedom en välsignelse från Gud. Så de tänker, det här liksom hänger inte ihop. Men Jesus, han håller fast vid sin linje. Han liksom trycker in det mer och mer. Det är svårt att komma in för en rik i Guds rike. Det är svårt att komma in i Guds rike. Och så använder han bilden av det här med kamelen som ska komma in i ett nålsöga. Och Det finns ju någon legend om att det fanns en port i Jerusalem som kallades för nålsögat, som var väldigt smal. Och det var väldigt svårt för en kamel att komma in där, men det gick om man liksom verkligen squeezade ihop sig. Men man missar ju faktiskt poängen, för Jesus säger ju själv vad det handlar om. Lärjungarna blir mer och mer förvånade. De tappar allt, och så säger de till slut: vem kan då bli räddad? Vägs ände. Och så kommer svaret. Jesus såg på dem och sa: för människor är det omöjligt. Det är omöjligt för en kamel att komma igenom ett nålsöga. Men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Vad är det som är möjligt för Gud? Att sälja allt vi äger och komma och följa Jesus? Ja, men säkert. Men vad är frågan egentligen? Att bli räddad, det eviga livet. Det är inte upp till oss, det är upp till Gud. Så hade han hört om han lyssnat till tro på den som stod framför honom. Att det han söker, det finns hos honom, hos Jesus. Där finns det eviga livet, där finns räddningen, där finns den tröst han söker, den vila han längtar efter. Det eviga liv han liksom försökt greppa sig tag i och liksom vara förtjänt av. Det är ett förlorat lopp när vi tror att det vilar på våra axlar. Om vi bara skärper oss lite till. Och där i slutet av sig själv, i sin bedrövelse, eller i lärjungarnas, kanske i vår bedrövelse. Vem kan då bli rädda? Det här är ju kört. Men så finns en inbjudan att höra Guds röst. Det handlar faktiskt inte om vad du har gjort för mig, utan vad jag har gjort för dig, säger Gud. Det handlar inte om vad du har gjort för mig, utan vad jag har gjort för dig. Jag ger mitt liv till dig och för dig. Det är Gud som räddar. Han säger: du är dyrbar, du är älskad, du var värd att dö för. Du behöver inte längre bevisa ditt värde eller hålla upp din förträfflighet. Jag vill inte ge dig ett diplom. Jag vill ge dig liv och liv i överflöd. Vilka röster finns i ditt liv? Och hur lyssnar du på dem? Är det motstridiga röster? Jag tror att för somliga av oss så behöver vi ibland bli påminda om det här. Tro inte på allt du tänker. Allt är inte sant. Allt är definitivt inte Guds röst. Jesus inbjuder oss att lyssna på ett annat sätt. Att lära oss lyssna i tro. Att lära oss känna igen hans ton. Herdens röst. Tro på honom som kan berätta vem du verkligen är. Och som kan leda dig. Och som kan föra dig till platser för vila och för växt. Leda dig ut i äventyr också. Och jag tänker att vi kan träna på den här hörseln. Att andlig mognad handlar jättemycket om det. Vi tränar vår inre hörsel att lyssna med trons öron. Att känna igen den gode herdens röst. Och då upptäcker vi att Gud liksom ständigt talar om sin godhet och sin nåd och sin barmhärtighet. Och sin skönhet och sin lekfullhet och sin kreativitet också. På sätt som vi liksom tidigare förbisåg. Det är liksom runt omkring oss. Och ett vackert exempel är från psalm 19. Jag ska avsluta med det. Vers 2-5. Det psalmförfattaren liksom gjort just den här erfarenheten. Han har lärt känna Guds godhet. Har lärt känna den här tonen. Och nu kan han liksom inte låta bli att höra den och se den precis överallt. Och han skriver: himlen förkunnar Guds härlighet. Himlavalvet vittnar om hans verk. Dag talar till dag därom och natt undervisar natt. Det är inte tal, det är inte ljud. Deras röster kan inte höras, men över hela jorden når de ut. Till världens ände deras ord. Det är inte tal, det är inte ljud. men över hela jorden når de ut till världens ände deras ord. Lyssnar vi med trons öron så kan vi lära oss känna igen den gode herdens röst i mötet med den andra, men också liksom i hela skapelsen. Att skapelsen verkligen vittnar om Guds godhet. Att han finns i de här storslagna vyerna. Att han finns i det myllrande livet i skogen och havet. Men också i varje möte och i varje stund och i varje säsong i livet. Så kan vi känna igen herdens röst. Som vill berätta för oss vad han har gjort för oss. Och vad han vill bjuda in oss till för liv. En Gud som en profeten i Sefanias ord säger: jag bor hos dig och jag jublar över dig i min översvallande kärlek. Amen. Tack Herre att du bjuder in oss. Inte bara att liksom spegla oss själva och få syn på liksom, ja, men att du vill ge oss ett diplom. Utan att du bjuder in oss att leva med dig. Att lära känna dig. Att vi kan få liksom lyssna på dig och din röst. Och vi kan få känna igen tonen av det som du säger, Herre. Tack för din kärlek, din godhet. Och jag ber att vi också i den här tiden på särskilt sätt kanske skulle få träna oss i att ha urskiljning. Även när vi lyssnar på våra inre röster. Du vet att det finns många motstridiga röster runt omkring, men också i vårt inre. Herre, lär oss känna igen din röst i allt. Lär oss kunna urskilja vad som är sant och vad som är falskt. Vad som bygger upp och vad som river ner. Lär oss att följa dig i den här tiden. Vi ber om det, ditt namn till ära. Amen.